Det har sagt som Södertälje mycket sant att det är Sveriges mest kristna stad räknat per kyrkobesökare. Vi har slagit Smålands Jerusalem, Jönköping med antal kyrkobesökare i Södertälje, och det har skett sedan jag lämnade här 1988. Kanske för att jag försvann, jag vet inte. Men i alla fall så är det fler kyrkobesökare den här söndagen i Södertälje per capita, alltså räknat på invånarantalet, än i någon annan stad. Gå runt på en bilparkering i Södertälje och du ser flera kors i bilarna än på någon annan parkering, jag lovar dig. De hänger där från insidan i backspegeln. Och det är ju goda tecken, eller hur? Nu är det så här att detta med gudstjänstbesök med en stor grupp människor som bekänner sin kristna tillhörighet, det är fantastiska förutsättningar. Fantastiska förutsättningar. Alltså jag är alldeles övertygad om att när den heliga ande som vi tror är verksam Gud här i tiden, när den heliga ande får verka i mitt liv, i ditt liv, i alla kristna bekännares liv, de som hänger sitt kors inne i bilen, de som besöker gudstjänsterna den här söndagen, när den heliga ande får fritt utrymme i allas våra liv, så kommer Södertälje inte bara bli en bra statistik på gudstjänstbesök, utan det kommer att bli ett vittnesbörd om vad en kristen församling kan betyda i positiv mening för en hel stad. Och det ska bli en förändring i Södertälje, eller hur? Nu vet vi att vi ligger långt ner i ligan i många avseenden. Skolresurserna räcker inte till. 290 kommuner finns det i Sverige. Och Södertälje ligger på 290:e platsen när det gäller avdelade resurser för skolverksamhet. Det är klart att det ska bli en förändring. Och så skulle man kunna fortsätta att exemplifiera och säga att trots all de goda förutsättningarna om de många kristna bekännarna, så är det inte riktigt syn för sägen att Södertälje är idealplatsen där man kan titta och säga så hade Gud tänkt det med sin värld. För det var ju så församlingen var tänkt att vara. En slags idealbild på Guds display, alltså en slags prototyp på hur Guds rike skulle vara. Hur Gud egentligen hade tänkt det för människan. Det är den kristna församlingen en slags provbit på redan här i tiden. Alltså Gud hade inte tänkt att man skulle behöva vänta tills dess man kommer hem till saligheten och himlen för att se hur han hade tänkt det innan allting gick så fel. Utan Gud hade tänkt att i denna av mörkret och ondskan ockuperade värld så finns det en idealbild som ska visas för hela världen. Så här var det tänkt. Och den provbiten heter Kristi församling. Oavsett om den bär en etikett, Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Sankt Afram eller så, så var tanken den. Jag vill tro att vi ska få uppleva i Södertälje en sån period där den heliga ande är närvarande hos mig, hos dig och hos oss alla. Och i alla kristna bekännare, så att också alla i stan märker. Inte för att vi ska kunna visa upp en fasad och säga hurra vad vi är bra. Utan för att visa på att Gud hade tänkt så här för hela Södertälje, för hela Sverige, för hela världen. Var det stora tankar? Eller? Ja, i alla fall så tror jag på det, och jag tror att det är möjligt därför att jag tror på en stor Gud. Tror på en stor Gud. Ja, åren har gått. Både Ellen och jag är nu gamla. Och ändå så sa jag så när jag fick frågan, ungefär som ni vet i Shakespeares drama Som ni behagar, när Orlandos gamle tjänare Adam säger: låt mig bli din tjänare, fastän jag ser gammal ut är jag ändå frisk och stark. Ty i min ungdom aldrig jag tillsatte brända eller hetsiga likörer till mitt blod. Därför är min ålderdom en stark och gladlynt vinter. Frostig, men på ett vänligt sätt. Så är det. Och var beredd på att vara med, arbeta, tjäna för framtiden. Vi har haft en underbar historia och den tackar vi Gud för. Men det är på den som vi står och så blickar vi framåt. Det är vi överens om. Vi tackar Gud för det som var. Allt det som var bra och en hel del som inte var bra har vi lämnat. Det är så att vi lär oss och vi blir faktiskt kanske lite klokare i bästa fall. Eller? Ja, i bästa fall. Så är det. Och hörni, nu var det så välsignat att jag ska få predika. Och det är en konstig inträdespredikan. Jag ska försöka hålla mig koncentrerad nu. Därför att den innehåller bara fyra ord. Du skall inte stjäla. Jag vet aldrig någon predikant som har hållit en sån inträdespredikan. Som om man kom till en församling med tjuvaktiga människor. Du ska inte stjäla. Och i och för sig så kan det ju vara slut nu. För vem av oss håller inte med om att det är sant? Att vi inte ska stjäla. Och vem skulle vilja räcka upp handen och säga: hör du, det där får du nu predika över så jag förstår det. Nej, vi förstår det allihop vad det betyder. Du ska inte stjäla. Men att det blev så här beror på att det här välkomstmötet blev ju så att säga en i raden av alla de möten som jag är här. Och det känns lite vanligt att ha mig här. Och det blev bestämt så vi passar på att ta det nu. För förbön behöver jag i den här uppgiften. Och den vill jag gärna ta emot tillsammans med Ellen. Och så är vi inne i en predikoserie här i kyrkan. Och då blev det just det sjunde budet som blev den här söndagen. Och vi har ju redan skrivit ett liten häfte om det här, så det var inte så lätt att flytta på alltihop. Så. Och det är egentligen inget dumt bud. Alltså bud från Gud är serien och så handlar det om de tio buden. Dekalogen som egentligen betyder ord från Gud. Och vi påstår att detta är en gåva till hela mänskligheten. Och vi har avverkat alltså de sex första buden. Första budet som skulle kunna översättas var: medveten om vad du sätter först i ditt liv. Det vill säga, du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det andra budet om att akta Herrens namn var: aktsam med det heliga. Finns sånt som är heligt som man inte ska slarva med. Var lediga. Sabbatsbudet, det tredje budet. Var lediga och vila dig regelbundet. Det säger Gud i ett av buden. Och det ska du göra var sjunde dag. Fjärde budet om far och mor skulle kunna översättas med: var stolt över ditt ursprung. Precis som jag sa om historien här, det är det vi står på. Och utan en bra grund så är det faktiskt så att man inte heller kan ta nästa steg. Var stolt över ditt ursprung. Femte budet: var varsam om ditt eget liv och andras liv. Du ska inte dräpa. Äktenskapsbudet i sjätte budet predikade pastor Nabil Hermes över. Var trogen. Och så nu, du skall inte stjäla. Var hederlig i allt du gör, om man skulle översätta det med ett slags modernt språk. Jag ska ta några minuter ändå och tala om det här med stöld. Och jag skulle vilja göra det med att påminna om ett ord från Efesiebrevet. Och Efesiebrevet är ett mycket spännande litet brev i Nya testamentet. Det är inte så många kapitel, det är bara 6 kapitel. Och det brukar kallas för församlingsbrevet. Ett heligt brev, för det står ofta om helighet. Det står om mysteriet i det här. Och i det här brevet så påstår författaren aposteln Paulus att han har fått en uppenbarelse som han nu ska avslöja för hela världen och hela kosmos, påstår han. Med alla dess andemakter och herrar. En hemlighet som Gud hade bevarat inom sig själv. Nu skulle det bli kunnigt. Och den hemligheten är den som jag redan antydde förut, nämligen församlingen. Det är en helig grupp. Och så säger han så här ändå när han skriver till den här församlingen som alltså är helig. Han säger, lägg det 4:e kapitlet för dig som har Bibeln med. 4:e kapitlet, 25:e vers. Lägg bort lögnen, tala sanning. Var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Alltså det var till församlingen han skrev så här. Sluta och ljug och sluta och stjäl. Vilken församling. Men så var det. Därför att församlingen var fylld av människor. Vanliga människor av kött och blod som visserligen trodde och bekände Herren Jesus Kristus och upplevt förvandlingen, men som fortfarande var på väg mot fullkomningen. Och under den tiden så behövde de här goda råden som gjorde att de skulle upphöra med det som man tidigare hade ägnat sig åt. Att stjäla, det är inte bara frågan om att cykeln försvinner eller bilen blir stulen, utan stjäla är någonting mycket vidare. Martin Luther, som ibland citeras fastän det är länge sedan han levde, det är inte bara när man plundrar, säger han, någons kassa, kista eller ficka, också när man skor sig på andras bekostnad, på torget, i butiken, i saluståndet. Det är att stjäla. Och säger han vidare, om man skulle hänga alla tjuvar. Så hemskt. Vilket många är utan att låtsas om det. Då skulle världen bli folktom. Och varken de som verkställde hängningen eller redskap skulle räcka till. Och det här sa han på den gamla goda tiden. När det inte det fanns en massa som vi kan skylla saker på. Utan det var ju den gamla goda tiden när man höll sig inom sina egna gränser i stort sett. Och inte beblandade sig så väldigt mycket. Och ändå säger han att det fanns så mycket. Så att så här såg det ut då. Jag tror att det är ungefär likadant egentligen nu. Skor sig på andras bekostnad. Det ska väl sägas om det här budet, liksom alla andra bud, att det inte alltid är lätt att följa varken de 3 första som är relaterade till Gud och de 7 följande som talar om min relation till min nästa. Och när man läser de där buden uppmärksamt så får man klart för sig att min relation till min nästa beror på hur jag har det i relation till Gud. Och det är mycket tydligt att det kommer understruket att det är Gud först Och när jag har ordnat upp det med honom så är det så att jag ser Gud i min nästa var jag än möter honom och henne. Och då är det inte vem som helst jag ser utan det är min medbroder, det är min medsyster, det är en medmänniska. Och trots det, vilket ju det här brevet vittnar om, att man har det någorlunda ställt med Gud, man har börjat med Gud, så har man det inte så lätt att vara just och ärlig. Utan efter några år får man det här allvarliga förmaningen att man ändå skulle sluta upp och stjäla. Vad är det man kan stjäla om det inte är frågan om kassakistan eller börsen? Man kan stjäla sympati och intresse från sina medmänniskor. Och tjuvarnas marknad är stor och uppfinningsrikedomen inte mindre. Avundsjukan som är drivkraften till att man stjäl en annans sympati och intresse. Man tål inte andra får uppmärksamheten utan man stjäl uppmärksamhet från en annan. Mer än en har tappat lusten att göra någonting genom elaka människor som har stulit förtroende och tillförsikt ifrån en människa. Och så har man förlorat kraften. Sur kritik och felaktiga omdömen. Inte genomtänkta omdömen om en människa stjäl mångas arbetsglädje och ambition. Sur kritik och omdömen som är tänkt att skada stjäl mångas arbetsglädje. Att stjäla någons tid. Att stjäla en annan människas rätt till sin historia. Här i stan har vi sett glädjen över att det var några som fick rätt till sin folks historia. Och en del tyckte det var konstigt. Men vad vet vi vad det betyder att inte få ha sin egen historia? Låt oss inte vara för snabba i att döma. På andras bekostnad. Man kan stjäla kärlek från en människa. Och då tänker jag inte bara kärleken i äktenskapet där otrohet, flörtande och annat kan stjäla kärleken. Jag tänker också på den 74-årige mannen som jag träffade för många, många år sedan. I en annan stad och i ett annat sammanhang. Jag hade själavårdat honom under ett antal år och jag tyckte inte vi kom riktigt fram någonstans. Jag återvände till denna känsla av mindervärdighet. Han är 74 år. Och så säger han vid ett tillfälle, och där var det själva knuten. Han säger, min mamma sa till mig när jag var så liten, men jag kommer ihåg det. Och jag har burit det hela mitt liv. Och det hon sa gjorde att jag aldrig har vågat tro att någon skulle älska mig. Och mamman sa, du är inte värd smärtan det kostade att föda dig. Att stjäla kärlek från någon människa. Och vad det betydde för den lille pojken, det kunde jag konstatera nu när han är 74 år och livet snart slut. Det var det också för honom alldeles strax. Aldrig vågat öppna sitt hjärta för någon. Därför att någon i oförstånd, i tvärilska som vi säger på mitt hemlandsspråk. Eller vad det nu är. Så blev han berövad på en förmåga som han annars hade behövt. Ja, hörni, kort och gott, att stjäla handlar mycket mindre om att stjäla cyklar och bilar och pengar. Men det är så mycket annat som det här budet talar till oss i Pingstkyrkan om den här dagen. Låt oss göra som Paulus uppmanar till Efesierna, sluta upp att stjäla. Vad ska man istället göra? Jo, han säger att arbeta med dina händer så att du kan dela med dig av ditt goda. Jag ska säga dig innan jag tar och knyter an till den texten att om du säger, och det kan ju finnas någon här som inte kan upphöra att stjäla saxar, kläder, vad det nu är. Det kanske inte är en religiös moralisk fråga för dig, utan du kanske lider av en sjukdom. Kleptomani är en sjukdom och ska behandlas därefter. Och om du har drabbats av denna åkomma så skulle jag uppmana dig att söka dig till den hjälp som kan finnas. För då är det inte frågan om en religiös moralisk fråga, utan det är frågan om en psykologisk skada som du behöver hjälp med. En mening som jag kanske kan tro någon behövde. Men det här med Efesierbrevet, så att du kan ge. Han talar till människor som har omvänt sig till Kristus. Och man kan ju fråga sig, hur i all världen ska jag då kunna klara av att inte stjäla allt det där som jag nu har försökt ge lite exempel på? Jo, omvänd dig. Det är vad du kan göra. Det står i Apostlagärningarna 2. Det är ju den där pingstdagspredikan som aposteln Petrus håller på den första stora pingstdagen. Och när han predikar så står det att människorna blev träffade i sitt hjärta. Och ni vet, det är ju därifrån som tjuveriet kommer. Det säger Jesus. Onda tankar och tjuveri kommer härifrån. Så är det. Och när de lyssnar till predikan så träffar orden dem i hjärtat. Och så säger de, men vad ska vi nu göra? Vad ska vi nu göra? Och då säger aposteln så här, omvänd er, tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst. Låt döpa dig och du ska så som gåva få den helige ande. Alltså, hur ska vi som kristen kyrka i den här stan och hur ska du som enskild människa kunna komma ifrån den här frestelsen, makten i ditt liv? Jo, tro på Herren Jesus Kristus. Låt döpa dig och du kan få ta emot den helige ande som gåva. Och du blir det blir en annorlunda livsstil. För den omvända livsstilen, vad är det? Jo, det var det jag läste i Efesierbrevet. Ni tar, ni stjäl. Men ni ska istället ge. Det är den kristna livsstilen. Att inte ta utan ge. Den helige ande, hjälparen, kraften. I Ordspråksboken kapitel 16 läste jag i morse en vers som skulle kunna passa till dig som undrar hur du kan få kraften att bli fri ifrån den skuld som låder vid ditt hjärta och ditt sinne. Det står så här nämligen i någon av de första verserna i Ordspråksboken 16. Att trofast kärlek sonar skuld. Hur ska du bli fri skulden? Det finns en som älskar dig med trofast kärlek. Och det är Jesus Kristus. Den kärleken var så trofast så han gick i döden för dig. Jesus Kristus sonar skuld och han ger dig och mig förutsättningar genom att genom sin helige ande leva i vårt liv. Nu lever vi mellan pingst eller Kristi himmelsfärd och pingst. Och de här dagarna påminner ju om väldigt tydligt, i alla fall utifrån den kristna församlingens historia, att väntan på pingsten kan vara både plågsam och svår. Men den kan vara fylld utav mening. För det berättas att när lärjungarna sitter där och väntar på att hjälparen, den heliga ande, skulle komma, så bad de. Det är ett bra tecken. Dessutom så samtalade de med varandra. Inte om väder och vind, utan de samtalade med varandra om Jesu Kristi uppståndelse. Och de blickade framåt och säger så här: vem ska tillsammans med oss vittna om Jesu Kristi uppståndelse från de döda? De är rädda. De känner inte ännu förändringen och förvandlingen, men när de ber så uppmuntrar de varann och hjälper varandra att lyfta blicken framåt. Och så kommer då den dag som gör att dessa beredda människor också upplever den heliga ande som förvandlar deras liv. Det finns hjälp för oss, små eller stora tjuvar. Ska vi be tillsammans? Nu kan jag tänka mig att församlingskassören tycker att jag borde ha predikat om att stjäla från Gud. Det står ju att den som inte offrar, han tar ifrån Gud. Och när man hör de orden så tänker man att Gud är en stackars fattig varelse som behöver våra offer. Så är det inte alls. Nej, att stjäla från Gud, det betyder att det skadar mig själv. Det är inte därför att Gud är fattig vi behöver ge, inte alls. Utan därför att han vet att när vi öppnar vår hand, vårt hjärta och ger, vilket är till Gud eller till någon annan, då finns det utrymme att någonting gott kan strömma in i mitt eget liv från honom som är rik. Så tackar jag dig, Herre, för att du är den som har skapat våra liv. Du som en gång sa bliv och det blev. Tack att du har gett oss våra liv också. Och jag ber här om nåden att leva det i ljuset utav dig själv. Och så tackar jag dig för den hjälp som du ger genom helig ande. Tackar dig för att du är den trofaste som älskar oss och som idag sonar all vår skuld. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.